Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Silvia.
Jag heter Nina.
Och idag är vi inte själva, utan vem har vi med oss?
Ni har med Donna Hariri.
Wow, så kul att du är med.
Så roligt att vara här. Ja. Och väldigt trevlig stämning känner jag i rummet. Liksom.
Så, ja, vad roligt. Mm.
Det vill vi att vi ska känna. För att vi har ju läst på en hel del om dig och vi har ju följt dig länge. Mm. Och jag måste säga att det är få människor jag kan faktiskt bli så imponerad av. Jag blir inte det så lätt. Jag bara kände, shit, hur blir man så här cool? Kan inte du berätta lite? För jag har ju läst på din bakgrund, men jag tror att alla vet ju inte. För du har ju en väldigt cool bakgrund också.
Mm, vart vill du att jag ska börja?
Ja, men börja lite längre tillbaks. Alltså lite, bara kortfattat om uppväxten. Och vad det var som gjorde att du just fick intresset för juridik. För det är lite speciellt.
Mm, precis. Nej, men jag kom till Sverige som flyktingbarn. Och växte upp i ett socioekonomiskt väldigt utsatt område på extens, botten, minimum. Utan socialt skyddsnät, utan starka så här, vuxnas tilltro överhuvudtaget. Jag hade liksom ingen av de här komponenterna som man tänker att man ska ha för en någorlunda trygg uppväxt whatsoever. Och jag växte upp i den där miljön och en dag så fick jag höra det här det hände. Då fick jag höra att det finns något som heter lagboken. Och i den så står det vad man får och inte får göra. Och den, liksom, där är utgångspunkten densamma för oss alla, i princip. Det var den, så jag uppfattade den här personen som förklarade lagboken för mig. Och då tänkte jag så här, så om jag tar hem den här boken så vänder det. Då blir även vi liksom, som inte växte upp som självklara, äntligen självklara och här för att stanna. Och så köpte jag min första lagbok när jag var 12 bast.
Och var hittade du den någonstans?
På ett antikvariat för 7 spänn. Från typ 1968 någonstans. Och ingen hade sagt till mig att lagar uppdaterades. Så jag trodde ju på riktigt att det var rätt. Och det var nu det skulle vända liksom. Och tog hem den.
Men det intressanta är sen att det är inte så jättemycket heller som kanske har ändrats så mycket från 68. Alltså mycket, det finns ju nya lagar så. Men språket är ju fortfarande extremt gammalmodigt.
Ja,
nya lagar.
Förstod du någonting då?
Nej, men jag gjorde många tappra försök. Jag har många så här bilder som mamma har tagit med när jag sitter med lagboken. Lika stor som hela mig känns som. Och försökte så här varje dag, varje kväll när jag skulle lägga mig, öppna den. Och försökte läsa. Och jag tog det här på största allvar. Och så lade jag ifrån mig den. Och det gick inte. Men sen så, efter några månader så fick jag då höra att det fanns något som heter arbetsmiljölagboken. Jag vet inte. Och tänkte, aha, men då är det en liten del av den här stora boken. Så då tvingade jag min pappa att hämta den från hans arbetsplats och började läsa den. Och den lärde jag mig nästan utan till när jag var typ 13. Så jag hade ett tidigt intresse för juridiken, så att säga.
Och följde det sen hela vägen tills du blev klar med gymnasiet?
Ja, alltså, precis. Och det formade ju också min väg genom juridiken överhuvudtaget. Att ta hem makten som då är juridiken enligt min mening fortfarande. Det har liksom präglat min karriär.
Mm, och språket är ju också väldigt viktigt som du säger, att kunna förstå det och utveckla sitt språk utifrån. Så att jag tror att du fick ju med dig mycket när man började läsa lovboken så tidigt.
Ja, jag vet inte om jag lärde mig så mycket av språket, men jag lärde mig liksom dispositionen. Jag förstod att det fanns balkar, hur de var uppdelade. Jag lärde mig att det fanns en sexualbrottslag och så fanns det regler och lagar kring jobb. Så jag visste att det fanns mycket, men språket var nog mitt... men det var väl liksom det svåra, det var väl hindret.
Så. Och vad fick du för reaktioner när du sa då så tidigt att du ville bli jurist?
Mm. Men då började jag berätta för vuxna runt mig att jag skulle bli jurist. Och hade också en bild av att juristen, lite från amerikanska filmer, tittade väldigt mycket på film när jag var liten, och hade den här bilden av juristen, skitsnygg power lady som det klackarna slog mot marmorgolvet i rättssalen, den här stora amerikanska rättssalen, inte den lilla svenska eller på sig. Och det där ville jag bli liksom, och jag ville se ut sådär och sådär. Och när jag berättade för vuxna så var det väldigt mycket att jag var så överambitiös och lilla gumman och men Donna, du vet att du såna som du, och det var väldigt många runt mig vuxna som tyckte att jag skulle ha en plan B. Det minns jag så väl. Jag kan faktiskt fortfarande vakna på nätterna och tänka på det när många ville att jag skulle ha en plan B ifall att det här inte skulle gå. Och jag kommer ihåg att jag hade väldigt många lärare som tyckte att jag skulle titta på mina föräldrar som jobbar på fabrik. Och det är ju också ett jobb.
Alltså du är så lärare?
Ja, studievägledare.
Nej.
Jo.
Det är så märkligt.
Men det är inte konstigt. För det är, alltså, jag är inte unik, så att säga. I att ha den typen av miljö runt sig. Alltså utan vuxnas tilltro. Det är ju inte... jag var inte den första och den sista. Utan så växer väldigt många upp utan ett skyddsnät då. Och går sin egen väg, helt enkelt. Och antingen så står man på sig, eller så faller de där drömmarna bort. Som det såklart lätt gör om man inte har någon som tror på sig och är ung.
Nej, men jag känner igen, för jag har samma bakgrund. Jag var i princip den första som läste på gymnasiet och tog studenten i min släkt. Men jag vet det. Men det är ändå så coolt att man tar sig den makten och rätten som vuxen att säga till, när man har en ambition, och man borde verkligen ta tillvara istället på det som du har. För det är ju också något unikt. För jag hade inte ens öppnat lagboken innan jag började läsa juridik. Hade du det?
Nej, men det hade jag väl nog inte egentligen, utan jag valde väl det för att jag tycker att samhället är väldigt intressant. Och det vet jag att du också sagt i andra sammanhang, att liksom, juridiken finns överallt i samhället. Och det tror jag inte många förstår. Vad menar du med det egentligen?
Ja, det jag menar är att juridik är mer än liksom avtal och företagstransaktioner och bestämmelser och paragrafer. Alltså juridik är ju livet. Det finns så många vardagssituationer som vi hamnar i där vi stöter på juridiken. Jag har ibland nämnt exempel som så här, köpa bussbiljett, regga konto på sociala medier. Alltså allt det är ju små exempel på juridiska liksom, situationer ändå. När vi gifter oss, skiljer oss, börjar plugga, löneförhandlar. Alltså allt det... vi behöver ha mer koll, inte bara för att klara av tvister som uppstår, utan för att bara klara av vardagen. Och på så sätt också få större kontroll över oss själva. Alltså det handlar ju mycket om självförtroende och självkänsla. Alltså när jag vet vad som gäller så vet jag också vem jag är i sammanhanget. Och det är det jag alltid försöker förmedla. Att ha koll på dina rättigheter och skyldigheter. Ha koll på juridiken, för att då får du också en annan kontroll över ditt eget liksom, liv. Du får förståelse vilka konsekvenser har det här beslutet. Vad händer om jag gör så här?
Och det är, du har ju skrivit den här boken Fatta lagen. Stort grattis till
Tack.
Den som har tagit emot väldigt bra, har jag förstått.
Ja.
Ja. Mm. Och du är inne på det nu när du berättar. Är det som är själva syftet med den här boken? Alltså att du vill förmedla för gemene man. Alltså vem har du tänkt dig ska läsa boken?
Alltså Fatta lagen egentligen ligger helt i linje med vad jag har gjort i alla år. Jag har ju verkligen gått min egen väg, annars ganska traditionell kår, det vet ju ni om. Och gjort det på mitt sätt. Jag tror ju på att juridiken är ett demokratiskt verktyg, någonting för alla och inte bara för juristen. Det ska inte vara en kunskap som människor behöver typ ta lån för att ha råd med. Det ska inte vara svårt att ha koll på juridik. Dessutom så tror jag också att vi jurister är samhällsaktörer. Vi är aktivister. Vi ska ifrågasätta, ta plats och vara på medborgarens sida.
Mot samhället.
Mot samhället. Ja. Och för samhället i längden. Liksom. Och då är fattarlagen ännu en del i mitt arbete i att på något sätt försöka bygga en bro mellan medborgaren och rättsstaten. Och jag tänkte faktiskt på det i morse när jag satt och bläddrade i den inför idag. Att fattarlagen är också en samling av alla frågor jag fått genom åren. Alltså den följs sig naturligt att skriva nu. För jag har fått frågan, blivit ombedd. Att så här, kan inte du skriva typ en förenklad lagbok-ish på något sätt som är lätt att använda? Och så har jag fått massa frågor. Så allt det här är komprimerat och samlat ihop. Och liksom, ja, sammanfattat i en bok. Typ. Mm.
För du, man får ju också säga att du är relativt ung också. Mm. Vi som är medelålders kvinnor tycker ju.
Tack så mycket. Mm.
Vi blir det också, blir väldigt imponerade av.
Ja, ni blir det.
Ja, ja, för att det är en sån konservativ värld, juristvärlden. Så vi, vad jag nästan främst imponeras av, det är ditt mod. Mm. Din orolighet. Du har varit programledare i SVT. Mm. Alltså du har ett av de största bokförlagen och sen har du varit programledare i SVT. När du pluggade så förstår jag det så.
Ah,
jag har ju sett dig på TV.
Ja, det var ju jättemånga
år. Med Damernas Värld.
På tal om ung, du var ju ännu yngre.
Ja, men jag menar, hur kom du in där? Alltså hur vågar du det? För du måste ju också gissa mött på en hel del motstånd och avundsjuka.
Alltså jag ska säga till er att jag ju blir väldigt smickrad och väldigt, väldigt varm i hjärtat när du säger till mig att du blir, ja men om du sa att jag inspirerade, jag vet inte vad du sa, men att jag i vart fall är modig, för att jag har ju, alltså min tuffaste konkurrent har varit min egen kår genom åren, och det känns så skönt att sitta här med, det är faktiskt första gången, tror jag, vad jag kan minnas, där jag liksom har den här typen av samtal med andra jurister. Alltså jag har inte haft det på det här sättet sen ever egentligen. Att när jag började göra TV, då var jag juriststudent, mycket ambitiös och tjej, och fick frågan om att göra det här SVT-programmet. Det var första gången någonsin man förklarade juridik för unga på TV. Det hade aldrig gjorts i svensk liksom, TV-historia. Och då tänkte jag, men såklart gör jag det, rolig grej och viktigt. Och så blev programmet en succé och så gjorde vi en ny säsong av det. Jag fick så mycket kritik av min egen kår som tyckte att det här var populistiskt. Jag sålde ut juridiken. Det här var rättsosäkert. Gick liksom rasisterna i taket och kände sig, men vem är du att ta dig rätt till den här svenska anrika lagen? Och det motiverade mig och stärkte mig samtidigt som jag förstod alltså det här, att gå den här vägen kommer vara på kostnad av typ mig själv. Och det kommer innebära ensamhet. Och så blev det. Jag är ju en del av juristkåren, men jag har aldrig känt mig ändå som en del av den egentligen. När jag drog igång juridisk rådgivning i Husby för typ 5-6 år sedan, då var det ganska ovanligt fortfarande att en jurist åkte ut till en Stockholmsförort och satt i ett bibliotek i köket dessutom. För mig följde sig helt naturligt att göra det. Men då var det också att jag fick så mycket kritik från min egen kår återigen om att det här var fel. Och jag har faktiskt mejl från flertalet advokater som mejlade mig och seriöst menade på att jag skadade deras möjlighet till att arvodera. Förstår ni? För att jag satt i Husby bibliotek en timme varje vecka. Har det varit.
Jag kan tänka mig det, men tvärtom är du en av våra främsta förebilder för vår kår, skulle jag säga. Både genom då TV-programmet och att du anordnade att ta emot flyktingar på T-centralen, som är ju något oerhört fantastiskt. Och sen nu den här boken, för den kommer ju spela stor roll både för lärare och föräldrar. För du får ju berätta lite om det, för det här tycker jag är den optimala eller ultimata läroboken för just unga att förstå. För det kunde jag själv, när jag började plugga juridik, tänka, varför har inte vi lärt oss det här? Framförallt på gymnasiet, bara hur du skriver på ett lägenhetskontrakt. Alltså alla de här sakerna som inte kunde någonting. Och som framförallt, eftersom vi inte helt är jämställda än heller, hur viktigt det är för unga i en relation att våga ställa, veta vilka rättigheter och skyldigheter man har, framförallt ekonomiskt skulle jag säga.
Mm.
Men även brottsligt såklart, vi pratar om relationsvåld och så. Vad säger du, Nina?
Jo, men jag håller med, men också det här hur du har skrivit boken. Alltså du har skrivit det på ett så himla häftigt språk. Alltså du har riktat dig, jag kan tänka mig att ursprungligen var det kanske att rikta dig åt alla, så att alla skulle kunna förstå. Men du använder häftiga uttryck, slanguttryck och liksom alltså engelska. Det blir väldigt häftigt att läsa boken.
Mm.
Så att jag kan tänka mig att du fångar in en stor grupp som på något sätt är utanför lagen så att säga, som inte har förstått och kanske aldrig har fått den möjligheten, kanske inte har läst så mycket under uppväxten. Så det tycker jag är otroligt fantastiskt med den här boken, att du verkligen, jag hoppas att du kan fånga in de här personerna som ofta är våra klienter också, som vi också hjälper och försöker förklara på ett enkelt sätt. Så att jag kan känna igen mig väldigt mycket i hur du beskriver. Det är ju så jag också försöker när jag pratar med ungdomar och gör det på ett basic sätt. Så att jag är väldigt, väldigt imponerad av boken.
Tack snälla. Tack snälla.
Hur har du kommit på dina exempel? Till exempel det här med förskingring och olika... Du har väldigt kul exempel som jag tror många kan relatera till.
Ja, alltså jag har faktiskt... jag har ju aldrig skrivit en bok. Jag hade ingen aning om att skriva en bok. Jag frågade min förläggare, bara, alltså Gunilla, som är världens bästa förläggare. Shout out till Gunilla. Jag bara, Gunilla, alltså hur gör man? Hon bara, nej, men du öppnar ett dokument. Bara, och det var verkligen så. Jag fick öppna ett Word-dokument. Jag satt en kväll och så började skriva. Och allt jag har med i boken är typ sånt jag själv har frågat mig själv genom när jag var ung. Det är frågor jag får när jag är ute. Jag är ute väldigt mycket. Jag jobbar ju som föreläsare och moderator till vardags. Så jag är ute väldigt mycket och träffar väldigt många unga framförallt. Och det är frågor de har ställt till mig genom åren. Så att det är liksom en kompott. Det var inte så svårt för mig att komma på exempel. Det var inte heller svårt för mig att skriva och använda det här språket. Det är mycket slang, det är mycket... alltså det är lite feeling i boken.
Ja, exakt.
Och ja, det är väldigt annorlunda. Ja, men lite, exakt, typ en hiphop-låt. Ja. Kan man känna som ibland. Ja. Jag utgick bara från mitt 15-åriga jag, kanske, faktiskt. Och tänkte på mig och mina, som jag hängde med. Och tänkte så här, hur ska jag skriva en bok för att de ska... skulle ha läst den. Hur ska den vara för att de skulle ha läst den och läst klart den? Liksom.
Och vad har du fått för reaktioner?
Jag har fått bra reaktioner från... alltså, den är ju fortfarande... den kom i augusti, men ändå lite färsking. Ja. Ja. Men den hittills väldigt bra reaktioner. Det är många föräldrar som hör av sig till mig och berättar om liksom deras barn som läser den här boken och hur de använder sig av den och att de har börjat ställa andra typer av frågor. En helt ny värld har öppnats för många, enligt deras föräldrar då. Sen är det också väldigt många unga som hör av sig till mig och tycker den är skön och cool och ball. Liksom. Och ja... det är dit jag ville komma. Och sen har vi, som du också var inne på, har vi också en... ska den också kunna användas i skolor. Så vi har också tagit fram en lärarhandledning. Så den ska kunna appliceras direkt in i liksom, lektionerna, undervisningen.
Och hur har du kunnat hitta kunskap om alla, för man kan ju läsa en lag också, absolut, men hur har du hittat kunskap om alla de här olika lagen?
Men alltså, jag satt och bläddrade i lagboken och googlade och läste förarbeten. Jag har ju inte gjort det här på jättelänge, jag har ju inte jobbat med liksom så här juridik på det sättet på hur många år som helst. Jag satt på byrå för många år sedan, men sen har jag liksom varit jurist i organisationer och myndigheter och sådär. Så jag gick tillbaka då, så att säga, till skolbänken faktiskt, kändes det som. Och läste praxis och pratade med vänner som är jurister och pratade med unga, pratade med föräldrar, pratade med folk som frågade så här, vad tror ni är intressant, vilka rättsområden, ämnen alltså ska vi lyfta. Och så tillsammans med mitt förlag så valde vi då ut de här 20-22 olika områdena som vi tänker att flest personer kan relatera till. Det var ju liksom det första kriteriet, eller det grundläggande kriteriet, vilka områden ska vi välja som många kan relatera till, och då blev det de här.
Och det var lite intressant, för du började ju då med brottet förskingring.
Ja, men...
och det är ju det är inte det här vanligaste brottet så att säga, men det var väldigt tufft då.
Ja,
vad var anledningen till det?
Ja, det var inte det första jag skrev.
Nej.
Det blev det första
det blev
i boken.
Det första. Ja, exakt.
Ja. Nej, jag började nog skriva på hatbrott. Ja. Jag började skriva på jag började skriva de kapitel som jag själv har koll på först och som jag känner så men de är de viktiga, och sen så gick vi vidare. Jag tittade på vilka de mest anmälda brotten i Sverige. Vilka är de vanligaste brotten i Sverige som begås och anmäls då? Vilka är de områden som jag får flest frågor om, och så fick de då utgöra innehållet lite så.
Mm. Det är ju superintressant, och jag kan tänka mig, för den ligger ju också på ungdomsfakta, men jag tycker att den riktar sig även till vuxna, alltså oavsett som förälder, men man kan verkligen lära sig, för det är ganska få människor i Sverige som har koll på lagen, ja, skulle jag säga. Det märker
vi inte
i
ens
vårt
vi.
Jobb.
Men det är
vi kan bara använda den.
Men det är också för att när man blir jurist eller man läser juridik, så lär man sig en metod hur man ska ta reda på egentligen vad som gäller. Men jag håller med dig, alltså, de här områdena som du tar upp i boken, det är ju ändå områden som man känner att de flesta ändå borde ha koll på. För det handlar ju om vad man har för, ja, men, rättigheter och skyldigheter och för att man ska kunna fungera i ett samhälle. Eller liksom bli, att man ska vara lika inför lagen, så att
ja,
säga.
Och du var inne på det, jag tror när vi började prata, att boken, jag började med att skriva en bok för alla. Alltså jag började skriva en juridisk bok typ. För, inte en lagbok, det ska jag vara tydlig med att säga. Det har mitt förlag sagt åt mig, det får jag inte säga. Det här är inte den nya lagboken. Men det här är en vägledning, en kompass i livet. När det inte kanske riktigt blir som man tänkt sig. När man behöver kolla upp saker. Så ska man kunna slå upp i fatta lagen. Men jag började med att tänka så här. Det här är för alla, för alla. Vi, det kanske ni också håller med mig om, alltså alla behöver ha lite mer koll på sina rättigheter och skyldigheter. Och sen sakta sakta så kanske språket, utifrån språket kan man nog kanske göra bedömningen att det känns som en ungdomsbok, men i min värld är den egentligen för alla som behöver eller vill ha lite mer koll, som är intresserade och nyfikna. Och så finns det de som har valt att läsa den från A till Ö, liksom perm till perm, och så finns det de som slår upp i den ibland.
Och vad som gör, tycker jag också att du är en bra förebild för alla, men även framförallt och jurister, är också att du tar det här samhällsengagemanget, att du tar ett ansvar som jurist, för man har ju makt och kan ju förklara. Och vad också kan jag säga då, tycker jag, är bland det då viktigaste du gjort, det är ju det här när du tar emot flyktingarna på centralen. Jag undrar, hur kan du berätta lite hur du kom sig, och också lite mer, vad har det gjort med dig som människa? Mm. Att det är dina upplevelser därifrån och de erfarenheterna du fick.
Mm. Just det, jurister på Stockholms central. Mm. Ja, jag... Det här var ju hösten 2015. Och då satt jag... Jag började på myndighet som jurist på den tiden. Och fick... Jag minns som igår. Och fick ett samtal, ett sms från en kompis att ett möte. Som ville att jag skulle komma till centralstationen och hjälpa till med att dela ut vatten och brevmackor. Jag åkte aldrig via centralstationen. Och det här var också precis i början. Det var 4 september. Och så åkte jag dit. Och det... Min första analys av läget var att så här, såklart människor i nöd behöver mackor och vatten och någonstans att sova och pengar, en tolk, ja såklart. Men det människor egentligen behöver här på centralen just nu, det är ju juridisk rådgivning. Alltså de måste ju, de behöver ha koll på sina rättigheter och skyldigheter. Det är en sak att få de här akuta åtgärderna, akuta hjälpen, ja, mätta magen exempelvis. Men det man egentligen behöver är den långsiktiga hjälpen som är juridisk rådgivning. Alltså, vem är jag i allt detta? Vem ska jag prata med? Vem ska jag gömma mig för? Vilka papper ska jag visa? Vilka papper behöver jag? Vart är mina barn? Vart är min... Allt det. Och det här var ju också en extraordinär, jag vet inte om ni var där, men det var en extraordinär situation. Då har jag ändå en flyktbakgrund, jag kände mig relativt härdad, jag har jobbat i krigsdrabbade områden. Det här var någonting helt annat. Jag trodde aldrig jag skulle uppleva något sånt här. Och jag kom till centralstationen som flykting själv 91, vilket gjorde det här, det blev liksom ännu närmare på något sätt. Och då började jag ge den här juridiska råd. Jag berättade att jag var jurist och det spred sig som en löpeld den dagen, den 4 september. Och det kommer att bli 220 dagar på centralen. Och en liten då, i sammanhanget som var lite intressant var att jag hade precis köpt min första bostadsrätt 1 september. Det var det största som hade hänt mig. Vem skulle kunna tro att jag skulle köpa en bostadsrätt någon gång när jag blev vuxen? Ja, det var helt otänkbart. Och den stod tom ja, till sommaren där därpå, för jag var bara på centralen alla dessa dagar och nätter, och jag började försöka ge rådgivning själv, men det spred sig så snabbt och snart stod jag med 200-300-400 personer runt mig. Det var ju en tid när det kom 300-500 personer, 600-1000 per dag, alltså, det var enorma mängder människor. Och klarade inte av den här situationen själv. Och då drog jag också igång jurister på Stockholms central. Och snart blev ett gäng som började bemanna centralstationen.
För jag, en anställd hos mig var en av dem som började hjälpa dig. Och då var ju student precis, och det är fantastiskt. Och jag tycker att... Men du sa att du fått kritik. Var det då också andra advokater som började?
Absolut.
Det var det?
Ja, absolut. Som tyckte att det här var rätt så säkert och frågasatte juriststudenterna. Som jag ska säga, höll upp jurister på Stockholms central. Mm. Alltså utan de här juriststudenterna hade det här aldrig gått. För det var de som liksom är rörelsen som skapades på centralstationen. De var professionella, duktiga, hade stenkoll, sa inte någonting bara för att säga någonting. Som jurist är man också lite mer försiktig och noggrann på ett annat sätt så, som juriststudent. Nej men det fanns absolut advokater som ifrågasatte det, och i vad jag upplever det personligen, ren protest, drog igång något eget som inte höll så länge. Tyvärr. Istället för att då göra någonting tillsammans. Jag bad om det många gånger, men det blev aldrig så. Men vi fortsatte, jurister på Stockholm central var på plats.
Men vad har du fått? Du säger att du har känt dig ensam under din tid som jurist nu, som du gör. Men vad har du fått din energi att bara fortsätta och anta nya utmaningar?
Jag är så övertygad om att det här är rätt sätt att jobba. Jag är så övertygad om att dels att juridik är en, om något, fråga om samhällsklasser. Alltså beroende på vem du är och vad du heter och var du bor, har du mer eller mindre koll på dina rättigheter och skyldigheter. Bara det i sig är en drivkraft. Jag är så övertygad om att jag behövs och om att min kunskap behövs. Och jag har tiden. Men jag har möjligheten till att göra det jag har. Och det är ett privilegium att både ha den kunskapen jag har, men också ha möjligheten till att ge den vidare. Så det, för mig faller sig allt det här naturligt. Men i detta såklart finns ensamheten.
Men du blir väldigt trovärdig eftersom du har den här bakgrunden du har. Så jag tror många kan ändå relatera till dig. Och det, där har du verkligen en genomslagskraft. Sen är du är väldigt härlig. Alltså du går igenom rutan så att säga. Så att, men jag är också inne, vad kommer ditt driv ifrån? Alltså du har ändå berättat att du, när du var yngre, att det var egentligen ingen som trodde på dig. Du hade inte så mycket stöd hemifrån. Men samtidigt har du måste ha någon enorm styrka inombords.
Alltså den fråga som jag alltid får, som jag tycker är lika svår att svara på, det är, vart kommer ditt driv ifrån? Mitt driv kommer från min egen barndom. Alltså mitt driv kommer från att jag inte har haft någonting till att plötsligt ha mer än vad jag hade förr. Mitt driv kommer från att jag har en stark mamma. Jag har alltid varit omringad av starka kvinnor. Alltså starka kvinnor har varit min kompass i livet. Alltså utan dem hade det ingenting funkat. Mormor, moster, träffa starka kvinnor i mitt jobb som har liksom hållit mig, stått bakom mig och bredvid mig. Och sen är det att jag är väldigt medveten om mina privilegier. Och jag tror att det är nyckeln också för att kunna göra långsiktig skillnad och orka och fortsätta. Det att man måste vara medveten om vem man är och var man kommer ifrån. Och jag är medveten om det. Vilket gör att mina möten med människor blir lättare. Jag njuter av mitt jobb. Jag tycker att det är roligt för jag vet vem jag är.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men det är ju det vi är ofta inne på. Att vi blir väldigt tacksamma. Vi träffar ju väldigt många utsatta människor som är med om väldigt jobbiga saker och händelser. Men, och det ger ju oss så mycket energi av att vi kan hjälpa en person i en utsatt situation.
Säkert.
Och att man blir väldigt tacksam över sitt eget liv. Som du säger här, att vi har privilegier och det har vi alla tre. Och att man vänder det till något bra. Men jag tänker det du är inne på här med din mamma och starka kvinnor, det tycker jag är väldigt intressant. För det pratar vi väldigt mycket om. Vi vill lyfta, just vi arbetar mycket med jämställdhet. Och jag tänkte... Jag har läst lite om att du också arbetar mycket med mänskliga rättigheter men även då med jämställdhet.
Mm.
Kan du beskriva lite vad du arbetar med där i den delen?
Men alltså, jättetråkigt svar, men juridik för mig är grunden i allt det jag gör. Det är liksom det grundläggande. Jag tror att juridik, eller för mig handlar juridik inte om paragrafer enbart, utan det handlar om jämlikhet, jämställdhet, alla människors lika betydelse. Så det är mitt verktyg i att försöka jobba för och med en mer jämställd värld. Jag gör det som moderator, jag gör det i mina föreläsningar. Jag touchar alltid jämställdhet eftersom det är juridik för mig också. Jag har juridisk rådgivning som jag pratade om i Husby. Jag var där i måndag senast. Många år senare är jag kvar där varannan måndag. Alltså jämställdhet och jämlikhet är bara en del av det jag gör som bara faller sig naturligt, som bara finns där hela tiden i bakgrunden och bara, ja, en del av jobbet liksom. Det är inga specifika grejer jag gör konkret bara för jämställdhet, utan den är liksom inbakad i min vision helt enkelt.
Det blir en konsekvens av det du jobbar med helt enkelt.
Och boken är ju också ett uttryck för det.
Så. Ja, verkligen. Mm. Men jag tycker det är intressant när vi pratar om driv.
Ja.
För jag får också ofta en fråga när jag kommer från lite liknande. Jag har inte flytt hit, men jag har liksom en liknande bakgrund. Och jag har också tänkt, vad är det? Men så var jag på Michelle Obama när hon var här på Globen.
Det var det.
Ja, och då sa hon... att, intressant, för det här är jag faktiskt själv inte vet låta förmäta nu, men jag tänker det har du också, jag tror att, och du är med Nina, att man redan när man föddes, så var liten, så insåg man att man hade privilegiet kanske kunna förmedla och göra något med det man har, om man har ens kunskap, alltså, det är det vi gör nu också till exempel med podden, men det var så, hon verkligen satte orden på det, att man faktiskt har någonstans haft en känsla att man vill, man har någon glöd, men vet inte var den kommer ifrån, men den har bara ligger där och liksom inom en, och det är så fascinerande att faktiskt, okej, en av världens coolaste kvinnor, men hon kunde ändå sätta orden på någonting man har känt inom sig.
Mm.
Som jag har svårt att kunna förmedla. För vadå driv? Det är inte någon som har piskat mig, utan jag har själv piskat mig. Men också glädjen av att bara få förmedla. För att många, jag och Nina pratade, tror jag, senaste avsnittet om just AMU-sjuka, du vet, i vår bransch och så.
Mm.
Men vi har inte brytt oss om det. Med det här.
Och vi bara kör.
Vi bara kör. Ja, för vi vill. För det, vi har ett privilegium att vi har våra bakgrunder. Och varför ska vi gå och hålla på den kunskapen? Varför ska vi inte kunna få förmedla den? Som du gör på ett fantastiskt sätt.
Ja, absolut. Och jag menar, och så gör man, alltså för, sen ska man inte göra saker svårare än vad de är. Man gör så länge och så långt man kan.
Och så
gott alltså, man kan. Och sen så, jag har nog faktiskt aldrig pratat om det här tidigare. Men jag har haft väldigt mycket cancer i min släkt på olika. Jag har väldigt många cancerdrabbade. Så jag har alltid varit en nära anhörig. Och så... Men har det varit mycket cancer, alla har haft i princip ett eller annat sätt, och så har det varit så hela tiden. Och så för något år sedan, tror jag var, precis innan jul, om det var förra eller förra året, så fick jag godkänt att göra en sån här genetik-någonting-undersökning på Karolinska. För att kolla att det inte här ligger i mitt DNA eller min... Ja. Och då såg allt bra ut. då. Och så skulle jag på ett mammografi, för det är en del av den här undersökningen. Även om jag är väldigt ung för det, så gjorde jag det. Och då hittade man 3 knölar i mitt bröst. Ena bröstet. Och när jag låg där och när läkaren sa det till mig, så fann jag en sån ro i mig själv. För jag bara kände så här, nu får det gå som det går. Och jag har verkligen gjort allt jag har kunnat. Och jag kände det liksom, det var en sån pure känsla av så här lugn, tacksamhet, trots mina då ynka 28-29, och så var jag så nöjd med mitt liv. Och det har verkligen, det var liksom en så här milstolpe i mitt liv också, att efter det bara fortsätta som jag har gjort, göra det jag tycker är kul, känna efter, prata om ensamhet, prata om svåra saker också, samtidigt som man pratar om drivet och lusten och viljan och sådär. Så det var verkligen en sån viktig händelse i mitt liv, som jag uppenbarligen nu då vill prata om. För jag har inte gjort det tidigare.
Nej, men vi men, väldigt,
ja. Ja, och sådana veckaklockor ska man liksom ta till sig av på något sätt. Ja.
Men jag tror det kommer av det du gör. Att du känner så. Den tillfredsställelsen. För du har gjort så mycket fantastiska saker. Och att du också vågat ta in det. Att du faktiskt har gjort det märks ju. Mm. Att du kan ta till dig vad du också gör. Och vad det förmedlas. Men, och att fler borde prata om dig. Att vi kan, ja, för menar, vi kan ju dö när som helst.
Mm.
Och att känna så. Jag brukar också fundera på de sakerna. Och för det, mig det kommer mycket senare. För jag har ju gått den traditionella vägen. Och har uppgift väldigt mycket. Som du säger, det själadödande och alla möjliga saker. Men nu är vi mycket mer, både jag och du.
Ja, vi pratar
jättemycket om de här sakerna.
Och med närvaro och medvetenhet. Alltså, det pratade du om i förra avsnittet också. Hur viktigt det är att vi har de här andra aspekterna just när vi arbetar med det här. Att det...
Ja, för många, jag får alltid frågan, hur orkar du jobba mycket? Jag jobbar mycket sexualbrott utsatta. Men jag bara, hur kan jag inte göra det? Alltså för mig är det min livsnerv lite. Att jag känner att jag gör något. Jag vill ju jobba med det. Jag vill stärka dem i sin utsatthet.
Mm.
Och sen också det du säger. Det vi har varit inne mycket på. Att när du får det här beskedet. Du kan egentligen inte påverka. Du kan inte göra någonting. Men det du kan påverka, det har du gjort. Du har ju följt din magkänsla. Alltså du har ändå följt ditt inre. När du har valt vad du vill syssla med. Du har ju inte gått den här traditionella vägen. Och det är ju det jag och Silvia är inne mycket på. När vi vill också inspirera yngre människor. Att följ ditt hjärta. Alltså, lyssna inte på vad andra säger att du ska göra. Nej, men det där är inte bra. Eller det är klart du ska göra det där. Utan gå till dig själv. Det är du som är ansvarig för ditt eget liv. Och det känner jag att där är du verkligen också. Du är en förebild för yngre människor.
Men sen ska man också ha med sig. Och det blir lite tjatigt att prata om det här med privilegier. Men man ska också ha med sig att i det här lustfyllda alltså att vi tre här kan ändå liksom lite välja och vraka, göra det vi vill. Vi går vår egen väg. Det kräver inte mod, utan det kräver också att man, du vet... Det är inte chans och tur, men alltså, det har blivit så. Men för många människor är det svårt. Alltså, hur mycket man än försöker så når man inte fram. Hur mycket man än försöker så stöter man på hinder. Man har ingen som tror på en, men man behöver det för att klara av det. Nu har vi liksom ändå lyckats och kört på. Men jag tänker ofta på det att så här, i min värld är vi ju inte lika inför lagen. I min värld är juridik fortsatt, hur mycket vi än försöker, fortsatt en fråga om samhällsklasser. Alltså, jag stöter på så många människor. När jag säger att ingenting är omöjligt, så säger de till mig att allt är omöjligt för vissa. Och vi har strukturell rasism. Vi har ett totalt utanförskap, men i utanförskapet finns ett innanförskap. Alltså det är extremt komplexa frågor. Och det måste man också ha med sig, att så här ser det ut för oss. Hur banar vi då vägen för andra? Hur liksom kan vi dela med oss av vår plattform? Jag har blivit mycket bättre på att när jag får fråga om att sitta i paneler exempelvis, då tackar jag till 99% nej. För jag försöker komma på någon annan som kan ta den platsen. Så hur gör vi mer utifrån det vi redan gör? Och hur delar vi med oss av de utrymmen och de rum vi har? Hur skapar vi trygga rum för andra? Så. Och där är jag väldigt mycket just nu i mitt liv och i min karriär.
Det är ju verkligen bra, för det är så många tänker bara på sina egna egon och vill fortsätta. Man märker att det finns en rädsla att om man ger till någon annan, att man då inte själv förlorar någonting, som de här advokaterna som kontaktar dig. Men det handlar ju inte om det, för ju mer du ger, desto mer får du tillbaks.
Alltid.
Mm. Ja, och framförallt till de mest utsatta. För jag vet att det var faktiskt en gammal pojke som hörde av sig till mig efter en känd ledarskribens sommarprat för några sommar sedan, som kom hit som en flykting. Och han tyckte att det påminner om mig. Nu var det så att vi är väldigt olika politiskt, hon och jag. Men också att hon tror att väldigt många, som du säger, människor har möjlighet möjlighet att göra som man själv hamnat man själv har gjort. Men alla har inte det. Och då måste man ju hjälpa dem utifrån deras förutsättningar ändå kunna få att de får reda på just sina rättigheter och skyldigheter. För man kan inte kräva, alla människor kan ju inte bli akademiker, men utifrån sina egna förutsättningar skapa sig ett så bra liv som möjligt. Det är det man vill. Man kan inte utgå från att alla har inte drömmen att bli jurist till exempel, herregud, alltså så som vi har. Men att ändå glädjen bara, som jag kan tänka mig som du på centralen, bara visa dem medmänsklighet. Bara den lilla, jag ser människa för de människorna de är. Mycket det kan betyda för dem, den att någon ändå valde att lägga sin tid på att inte vara sin nya bostadsrätt, utan vara, men faktiskt, hur många människor som skulle hellre göra det? Står de med sina globalknivar och gör en god middag istället för att smutsa händerna och gå ner? Alltså, det är...
Ja.
Faktiskt. Men jag tror att men jag tror att man blir lycklig av att faktiskt vara tacksam över saker i sitt liv.
Och det krävs inga dramatiska åtgärder. Jag försöker också säga till andra kårer, personer jag träffar i olika sammanhang, jag var modererad häromdagen för ett hållbarhetsföretag, att så här, det handlar inte om att ni ska göra om hela, alltså hela, du behöver inte ställa dig på centralen 220 dagar, jag fattar grejen, det är inte det handlar om, utan försök så här, hur kan jag göra mer utav det jag redan gör? Alltså, om det här är den traditionella bilden av läraryrket, om det är så här ingenjören gör. Jag fortsätter vara ingenjör, jag fortsätter vara på min arbetsplats, men hur kan jag göra små justeringar som också ger mig mer värde? Alltså, det har jag ju känt när jag gått min egen väg i juristkåren. Det har ju gett tillbaka någonting till mig. Det enda gjort att jag har liksom justerat på den här traditionella bilden. Ruckat lite grann, provat gränserna, så, pushat. Och det är det jag hoppas att fler och fler gör, att vi börjar 2.0 av våra yrkeskårer. Inte bara juridiken, utan andra.
Jag tror att du kan inspirera väldigt många andra, inte bara jurister, verkligen. För att det är alldeles för få som vågar utmana gränsen och vågar följa sig sin egen röst väldigt tidigt. För det är ju, alltså, faktiskt, du börjar ju väldigt, väldigt tidigt. Vi kom lite senare, Nina, men vi får väl skylla på att vi är 70-talister.
Fast det är ju sjukt att köpa sin första lagbok när man är 12. Det är helt
Nej, jag älskar det.
Och det är också konstigt, samtidigt som det är fantastiskt. Faktiskt, ja.
Nej, fast vi behöver ju mer nörderi i samhället. Vadå? Ja, jag älskar nörden. Själv, vi är ju också juristnördar, vad gör ni? Vi älskar ju lag.
Alltså, men gillar ni att sitta liksom, sitter ni på byrå?
Ja, vi jobbar på byrå båda två. Men vi jobbar ju med brottmål, så vi är mycket i rätten. Alltså argumenterar, pratar, förhör vittnen. Alltså träffa människor i utsatta situationer. Så att, den här, jag har ju jobbat som domare innan, och då sitter man ju och skriver. Okej, man är ju med på rättegången, men man skriver ju domar. Och, alltså det är mer det här juridiska. Jag jobbar på affärsjuridisk byrå också, och då med avtal och transaktioner. Så att jag har gjort många olika delar. Men det här är det ju mest, det här arbetet är det ju mest levande, kan jag känna. Och som ger mig mest energi. Och jag kan också förmedla.
Men vad vi gör ändå nu i den här branschen, eftersom vi har lite samma intresse av det här med jämställdhet, för att både åklagarbanan och domarbanan är ju relativt jämställda, kanske inte helt i chefsposition, men börjar ändå bli. Det är ju en helt annan grej mot just brottmålsbranschen, och det brinner vi just nu väldigt mycket för, att verkligen inspirera andra tjejer till att våga också bli brottmålsadvokater. Att verkligen känna att man behöver inte vara en tuff macho kille, utan du kan vara lika duktig brottmålsadvokat som tjej. Så det är något av mina främsta drivkrafter, varför jag gör det jag gör nu också. För jag har just nu också min egen byrå, och både jag och Nina är på en av Sveriges få jämställda byråer.
Där
vi.
Ah, det är
så. Ja, det är nästan inga byråer som är det. Jag vet tre som är det. De råkar vi känna allihop också. Nej, men vi jobbar mycket med värdegrunder. Att man ska känna att man trivs på sin byrå. Det kan vara liksom en verkligen öde, det är bra känsla som här. Den här sköna, vi har väl en skön avslappnad känsla.
För det är en väldigt utsatt, ett utsatt arbete. Alltså det är väldigt höga, det här med att, okej, vi har ju privilegier. Men vi har ju också, vi arbetar ju väldigt hårt, alla vi tre. Alltså det är inget som egentligen kommer gratis. Även om man har det, så är det ju, det är tufft, och det är ju det som också den här podden gör, att det är ett andningshål för oss också att prata om jobbiga saker. För det känner vi ju absolut, och vi vill ju förändra branschen, och vi vill förändra strukturer och normer som finns. Alltså det är en väldigt konservativ bransch. Alltså juristbranschen är det, men även då själva brottmålsbranschen. Så att det brinner vi för.
Och få bort det utanförskapet och de politiska strömningar som just nu samlar. Ja. verkligen kunna göra det tillgängligt.
Alltså, jag tänker att ni finns på advokatbyråer. Alltså, jag har aldrig blivit så sugen.
Välkommen till oss.
Jag har aldrig varit så sugen. Men nu blir jag så här, är det så här mysigt att se? Nej, men verkligen. Alltså, och samtidigt så ska man också, jag kände faktiskt i måndags när jag var i Husby. Och jag har varit där som sagt 5-6 år nu. Jag pratade med en kompis efteråt och jag kände lite grann för första gången att så här, ja, alltså, hur länge gör man det här? Alltså, faktum är att många av de grejer jag gör är ju att jag försöker täppa igen samhälls, alltså brister, luckor. Att det ser ut som det gör, att människor inte har koll, är ju ett strukturellt samhällsproblem. Nu försöker ju vi göra det vi kan utifrån den tid vi har. Jag springer runt på massa grejer hela tiden och drar igång projekt för jag tänker, ja, men där behövs juridik och där behövs juridik och där finns det en lucka. Men hur länge gör man det? Alltså, när tar de som har ansvar för det ansvar också? Ja. Sen kanske det gör saker, händer saker på politiskt håll och sådär, men under mina år i mitt arbete med att göra juridiken mer tillgänglig har jag verkligen märkt att det bara hänger på oss. Alltså ideellt engagerade människor, eldsjälar. Men hur länge brinner elden? Hur länge orkar man? När tar kön som jag har i Husby slut? Jag har sagt att jag är där tills det inte finns en kö, men...
Nej, och ser man historiskt, så alltså de som ska ta ansvar tar ju inte ansvar. Nej. Det är fortfarande historiskt har det varit de här eldsjälarna, och det är fortfarande. Jag jobbar mycket med människan till exempel. Staten förlitar sig helt på de NGO som finns och de, även också de advokater och åklagare. Man förlitar sig alltid på de som verkligen kan lägga, jobba lite till. Alltså men de får ingenting för det. Utan de ska vara så glada att de typ får jobba med det de vill jobba med. Oftast är det kvinnor.
Exakt.
Och det är ju mycket intressant. Men vi är så glada att du ville komma hit. Det är helt fantastiskt. Vilket samtal. Jag är typ varit så
rysad.
Ja, jag är starstruck.
Alltså, jag är så starstruck. Jag är på gammal domare advokat. Jag är lite ändå präglad av den här. Alltså, när jag gick på juristutbildningen så lärde man sig att den goda... Jag fick lära mig att den goda juristen är ju den som blir domare och den som kanske hamnar på byrå och helst med brottmål och sådär. Så jag blir lite så här, vad coola de är. Men tur att vi har varandra.
Nu kämpar vi vidare.
Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka.
Tack, hej hej.
Hej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.